Vad lärde du om dig själv?
Dels lärde jag mig med detta att jag med passionen kan gå fullständigt fel.
Ja.
Lärde mig nog kanske att jag tycker om att bli omtyckt, att jag vill att folk skulle gilla mig.
Ja.
Och det funkar ju inte alltid i en ledarskapsroll, utan man måste ju kunna fatta beslut som inte alltid är omtyckta eller alla gillar inte en heller. Ja. Så där måste man hitta en balans till det och en väg till det. Så. Och betydelsen utav diversifierade grupper. Värdet utav att ha folk med sig som är annorlunda än vad man är själv.
Mm.
Jag letar ju aktivt efter folk som inte tänker som jag.
Mm.
Det har jag gjort sedan dess.
Otroligt moget av dig. Och väldigt framgångsrikt, tror jag.
Tack.
Det här är Elisabeth Björk. Det känns nästan som att man sitter framför en kunglighet inom ledarskap när man sitter framför henne. En sorts ledarskapsaudiens. Elisabeth är den första chef jag hört som medvetet beskrivit sig som introvert. Äntligen, säger jag. Stort tack för det, Elisabeth. Hon är tyst långa perioder, men knivas i sina svar. Och ger paradoxalt ifrån sig massor av energi. Fortsätt lyssna så förstår ni. Jag heter Per Falk och vill skapa mer inkluderande företag genom bra ledarskap. Varje fredag lyfter Mitt Ledarskap-podden därför fram kulturbärande chefer från 10 utvalda organisationer som alla tror på sina värderingar. Det är genom dessa chefers berättelser som vi påminns om att bra ledarskap inte är en slump, utan något som dessa arbetsplatser arbetar hårt med att förtjäna. Att jag kan ge dig riktigt bra ledarskap möjliggörs av våra 2 grymma ambassadörer och huvudsponsorer. Mindset är min arbetsgivare där jag arbetar som ledarskapskonsult. Vi har faktiskt precis vunnit guld i USA vid en internationell HR-tävling för vårt sätt att driva ledarskapsprogram. Fantastiskt! Killarna och tjejerna hos vår andra ambassadör, Oddwork, har bokstavligen en unik mix av rekrytering och employer branding, där personligheter matchas med rätt kultur. Ett nytänkande bolag det går riktigt bra för, och med hjärtat på rätt ställe. På vår hemsida mittledarskappodden.se hittar du som ung talang pågående rekryteringar, eller om du är nuvarande ledare får exklusiv tillgång till ett best of-avsnitt där vi med mycket kärlek klippt ihop de bästa verktygen. Nu tillbaka till Elisabeth och hennes arbetsplats AstraZeneca som sponsrar just detta avsnitt. Nu kör vi!
Ska vi köra igång eller?
Ja, det blir väl inte roligare, vad säger ni?
Ryck av plats. Jag kan bäst att du tar en start på stol, bara skjuter så vi börjar springa här. Yes. Liksom.
Och jag kommer sitta och skriva lite grann, men det är bara mina anteckningar för
redigera. Okay. Det är helt okej. Okay. Ingen... Kan du kolla mitt ljud, för nu flyttar jag mig lite grann.
Vi kommer ju sitta, sitta och titta på varandra så här, och då ligger vi lite vid sidan av där.
Så att... Ja, det är det. Men funkar det för dig? Ser du nu eller?
Ja, men det där är det.
Ja. Och du ser dina papper också?
Ja, jag får titta ner emellanåt.
Ja.
Det är lätt om jag ser dig.
Ja, det är ganska bra. Det är det
man får. En klar fördel.
Jag vill komma så nära som möjligt, men jag vill inte förstöra liksom.
Nej,
jag
förstår.
Ert. Oj. Nu känns det bra, tycker
jag, för mig. Ja, men då kör vi.
Då kör vi.
Ja. Hej Elisabeth.
Hej du.
Välkommen.
Tack så väldigt mycket.
Ja, tack för att du kom. Du, jag går direkt på. Lyssnar du på podcasts?
Inte särskilt ofta. Det händer någon gång ibland, men...
Och vad lyssnar du på då?
Typ TED Talks.
Ja, har du någon favorit?
Nej, det har jag nog egentligen inte. Utan det kan vara lite slumpmässigt vad det blir som andan faller på.
Ja, typ. Men även om du inte har någon favorit då, kan du så här... Vilken spontant kommer väldigt högt upp så här som du...
Simon Sinek.
Ja, klassiker. Ja. Men då lyssnar du på den här poddversionen av TED Talks?
Poddversionen av TED Talks,
ja. Men exakt. Ja. Vad är han heter, han som gör dem där?
Alltså jag är värdelös på namn. Jag är bra på många saker men inte på namn.
Ja, han har ju rätt speciell röst. Rätt raspig röst.
Sådär lite, ja.
Ja, men otroligt häftig. Ja, jag kanske kommer på hans namn senare.
Mm.
Han gör en annan jättebra podcast som heter How I Built This.
Okay.
Som handlar lite om entreprenörer som har lyckats väldigt bra, som berättar om the early days,
okay,
kan man säga då. Liksom.
Spännande.
Men, rekommenderas. Men du, varför säger man ja till att vara med i en podcast? Blev du lurad?
Nej, egentligen. Jag tror att det är rätt mycket jag. Jag tycker det är spännande att göra saker jag aldrig gjort förut. Jag tycker det är väldigt kul. Det här har jag aldrig gjort förut. Så att jag tycker det är... Testa gränserna lite för vad som är möjligt.
Ja. Hur känns det inombords?
Lite läskigt, ja. Men det blir säkert bra till slut.
Ja. Hur yttrar sig det då när det känns lite läskigt? Alltså, är det... Snackar vi att du darrar lite i fingrarna? Eller?
Så illa är det inte.
Du ser ju väldigt kontrollerad ut.
Ja, ja.
Man ser inte nervositeten på
det. Så farligt är det. Men det är inte någonting jag spontant skulle välja att göra. Det är inte mitt medium om man säger så. Men jag tycker att det är väldigt roligt på alla plan att testa saker man inte gjort förut. Ja. Och se vad det kan ta, vad man kan lära sig av den och sådär. Och det här är nog deligt utav det skulle jag säga.
Ja. Jag är ju väldigt tacksam att du sa ja och att du är här. Du, det är en sak jag inte har berättat för dig. Och det är att jag har jobbat på AstraZeneca.
Okej, okay, visste jag inte.
Nej. Fast, eller man kanske omformulerar jobbat åt AstraZeneca.
Okej. Okay.
Jag har nämligen legat inlagd på en sån här testavdelning.
Ah.
Där man gjorde medicinska tester.
Var ett försökskanin.
Ja, men precis.
Mm-hmm.
Och jag vill minnas att det var AstraZeneca. Det här är ju ett tag sedan när jag pluggade på universitetet. Och AstraZeneca hade då en avdelning på Huddinge sjukhus.
Det stämmer väl.
Ja. Mm. Har du till och med kanske jobbat
vi har inte jobbat med den. Nej. Men vi hade en klinisk prövningsenhet där.
Exakt, det var det fina, fina ordet.
Mm.
Ja. Nej, och så att,
hur upplevde du det då?
Nej, det var ju, för mig var det var ju jättebra. Jag kunde sitta där och skriva uppsats.
Mm.
Och då så gav man mig och massa andra en dos. Och så vill man väl se hur jag som individ liksom tog upp det här preparatet. Men också att jag hade en sond genom näsan ner i magen. Och den var ju inte så rolig att varken sätta dit eller ha. Det var väldigt uppstyrt med tider och sådär, minns jag. Jag hade min säng där och så ovanför den satt en klocka som tickade ner och som verkligen var min klocka. Och det var extremt viktigt på sekunden när att man tog det där blodprovet vid rätt tidpunkt. Ja, så mitt minne är väldigt uppstyrt.
Mm.
Du är... Skulle du snabbt kunna berätta, hur summerar man upp AstraZeneca?
AstraZeneca är ett alldeles fantastiskt företag. Så det är väl svårt att riktigt summera det. Man ska göra det på ett bra sätt. Och varför jag beskriver det så, det är att det är helt drivet utav forskning. Och det är drivet utav att sätta patienter i centrum.
Mm.
Och vi är väldigt många, runt 60 000 individer. Och alla har denna samma målsättning. Att få fram nya bra läkemedel till patienter som behöver dem. Och att göra det baserat på forskning. Så det är den kombinationen, att liksom driva forskningens framkant.
Mm.
Och sen ta den spjutspetsforskningen och översätta den till läkemedel, till mediciner för patienter. Och sen i stora studier ta reda på hur de här medicinerna på bästa sätt kan hjälpa patienter. Och det är det vi gör hela vägen ut. Det genomsyrar precis allting vi gör. Och som läkare och forskare som jag då är, så är det ju fantastiskt att kunna jobba i en sådan miljö. Och det handlar väldigt mycket om kreativitet, om innovation. Och att få till en miljö där det här kan hända. Va?
Mm.
Att driva spjutspetsforskning är en sak. Men att sen liksom översätta det till mediciner och få till det är en annan. Och då måste man göra saker och ting på sätt man inte har gjort dem förut. Man måste pröva nya saker. Och man måste samarbeta jättebra internt men också externt med forskare och med läkare utanför AstraZeneca också. Som jag är helt säker på att de gjorde på den enheten som du pratade om tidigare. Och just den miljön, liksom, att vi är så många som vill samma sak runt detta.
Mm.
Och att det inte finns något recept för hur man gör detta, utan man måste göra det, pröva nya saker och ta in det.
Mm. Jag ryser i kroppen när du säger innovation och kreativitet.
Ja.
Och det tänkte jag, det får vi prata mer om.
Absolut.
Här. Men i det här nu då, den beskrivning du gav, vad är din roll i det?
Ja, jag har egentligen två roller i AstraZeneca. Det ena är att jag är då globalt ansvarig för utvecklingen utav våra läkemedel inom hjärt-kärlområdet.
Mm.
Och det är en global roll, så att jag har människor som arbetar med mig globalt i många olika länder runt detta. Det är det ena. Sen är jag också då vetenskapligt ansvarig för anläggningen i Göteborg. Som vi gärna ska prata mer om när vi kommer tillbaka till det här med kreativitet och miljö och så.
Ja.
Och där är vi då ungefär 2500 personer som arbetar med många olika saker, men alla tillbaka till det här med forskningen i centrum och kreativitet och innovationsbiten.
Mm. Mm. När du säger vetenskapligt ansvarig, vad menar du då?
Jag är ansvarig för miljön på den anläggningen. Mm. Så att den ska fungera och vara bra för de forskare som arbetar där. Mm. Så att de ska kunna bli sitt allra, allra bästa och göra saker och ting, göra underverk som de kanske inte själva trodde var möjligt. Så det handlar otroligt mycket om att kreera en miljö som fungerar för forskare. Mm. Och där man kan tänka tankar man inte hade tänkt förut. Och där man kan möta människor som man kanske inte hade visst det fanns tidigare. Och där man kan få till saker och ting som man själv inte hade kommit på sitt rum. Mm. Så det handlar mycket både om... Alltså om lokalerna, om hur det ser ut. Mm. Men det handlar också om vilka typer av mötesplatser man ordnar, vilken typ av seminarier, hur man, egentligen hur man interagerar med varandra i en forskande miljö. Va? Mm. Hur man hela tiden ser till att man drivs av att lära sig nya saker.
Samtalsklimatet,
ja, och också villigheten att ta risk, va? Att fira att det blir fel ibland och lära sig av det. Nyfikenhet, vara nyfiken på vad andra gör som kanske inte har samma bakgrund som jag.
Mm.
Jag minns själv när jag började på AstraZeneca, en utav dem. Jag är ju läkare i botten och hade jobbat 15 år på Akademiska sjukhuset innan jag började där. Mm. Jag hade ganska bra koll på vad en läkare gör och vad en forskande läkare gör. Mm. Men sen när man kom in i den här miljön så fanns det ju så många andra som var precis lika intelligenta som jag var, men som hade helt andra bakgrunder och som hade andra erfarenheter med sig, dels utbildningsmässigt men också kulturmässigt. Va? Och att då inte bara vara kvar i sin lilla tårtbit, alltså den forskande läkarbiten, utan verkligen vara öppen. Vad kan en statistiker bidra med? Vad kan en jurist bidra med? Mm. Vad kan du bidra med som kanske har jobbat i Kina eller vad som? Och att få till en miljö där man stimulerar det. Va? Och även, som jag var inne på förut, där man pratar om saker och ting som gick fel. Och att det är okej att det blir fel om allt vi sjösatte fungerar i slutändan, då har vi ju inte vågat tillräckligt. Då har vi inte pressat gränserna.
Den här nyfikenheten för andra områden, och sådär, kom det naturligt för dig från början? Eller att man såg att andra människor som synbart inte har att göra med mina arbetsuppgifter faktiskt kan utveckla mig eller hjälpa mig och komma på hur jag ska göra mina grejer bättre?
Det kom naturligt för mig som person, ja. Definitivt gjorde det. För jag tror att det är en framgångsfaktor i den typen av jobb jag har. Också i många av ledarrollerna. Och alla är ju inte sådana. Utan en del är ju sådana att man gillar att kunna någonting. Liksom, och sitta på det och kanske bidra med den kunskapen. Mm. Men sådana är inte jag. Utan jag tycker alltid att det är roligare att lära mig nya saker än att behärska det jag redan kan. Va?
Mm.
Och att se hur någonting som jag tyckte var jättebra kan bli ännu mycket bättre utav att utmanas av någon annan eller att du ställer några frågor eller så. Mm. Det tycker jag är jättespännande.
Mm. Återigen, jag har ju 100 000 frågor känns som på det. Men bara för att ta det från rätt ände, jag skulle bara vilja höra, du är ju passionerad ledare och jag vill bara undra, vart började din ledarskapsresa någonstans?
Den började nog egentligen innan jag själv visste om det. Det började nog under min tid som diabetesläkare i Uppsala. Jag jobbade 15 år som läkare i Uppsala.
Mm.
Och det arbetet handlar väldigt mycket om att få patienten med diabetes, som ju lever med det här dygnet runt, att förstå hur han eller hon kan ta ansvar för sin sjukdom och göra det allra bästa utav den sjukdomen. Och förstå vad har du för drivkrafter, vad har du för målsättningar. Men också göra det då konkret här och nu. Och ge tips här och nu som kan fungera.
Mm.
Väldigt många var ju då patienter som kanske hade flyttat till Uppsala och var första gången utan mamma och pappa. Och man skulle lära sig ta hand om sitt eget liv och så måste man då ge lite råd runt det.
Mm.
Och att då kunna använda mig själv som verktyg, mina kunskaper och koppla det till det du som patient vill ha ut. När jag sen efteråt reflekterade på detta så inser jag ju att det är där jag fick till min ledarskapsbit. Jag är väldigt bra på att hjälpa folk. Dels på att sätta visionen, vad vi ska göra för någonting. Men också att förstå, what's in it for you? Vad kan du som medarbetare få ut av detta? Och hur kan, vad du vill göra och det jag vill göra och det andra runt bordet vill göra. Hur kan vi tillsammans få detta att bli bra då? Mm.
Det låter som att du körde alltså inte samma stil mot alla patienter. Nej. Utan du försökte nå fram till individen.
Precis.
Mm. Vad var den största insikten? Hur når man fram till en individ?
Det är att förstå drivkraften. Mm. Det är att förstå vad som är viktigt för dig här och nu.
Mm.
Ja. Och där jag då som läkare kanske satt och tänkte på de biverkningar som kommer hända om 15-20 år.
Mm.
Medan för dig är det viktigt om du kan dricka de här ölen när du är ute och festar den här kvällen och hur det ska kunna fungera samtidigt som du har din diabetesbehandling. Va?
Ja.
Och då gäller det att tala om för dig att du ska ta en hamburgare efter det att du har druckit de här ölen så att blodsockret inte ska bli för lågt. Och då kanske både ditt mål på att du ska må bra idag och imorgon liksom matchar det andra målet som är att du ska må bra på lång sikt också.
Mm. Vad var din egen självbild där då?
Det kan vara två bitar i det. Jag insåg ganska snart att jag var bra på att knyta an och förstå det och prata konkret om råd och att det funkade väldigt bra och väldigt snabbt. Sen tog det väldigt mycket längre tid för mig innan jag kopplade det till ledarskap i andra termer och insåg att jag kan bygga på det när jag också är ledare i andra organisationer eller i andra roller.
Mm.
Och tänkte aldrig överhuvudtaget tanken att jag skulle bli chef. Det är aldrig någonting som liksom har lockat mig eller någonting som jag ville göra. Däremot tycker jag det är väldigt roligt att påverka och jag vill att få saker och ting att hända och liksom strukturera upp saker och ting och ha en vision. Och liksom den biten har jag alltid drivits av och tycker är väldigt roligt.
Mm.
Och sen tyckte jag att det var väldigt roligt då att kunna hjälpa de här patienterna att lyckas med sina mål. Va?
Mm.
Sen har jag också en vetenskaplig bakgrund. Va? Så att jag tycker det är kul med det okända, eller gränsen till det okända och testa nya saker. Va?
Mm.
Och när jag då liksom kunde koppla ihop alla de här sakerna i min roll på AstraZeneca, att driva forskningens framkant och ta det som tidigare hade varit att hjälpa en patient i taget till att plötsligt hjälpa tiotusentals patienter, kanske miljontals patienter i slutändan om man får fram läkemedel som riktigt passar i de här situationerna som jag tidigare hade hanterat en och en.
Mm.
Det var precis det som drev mig.
Mm.
Och det kan jag ju inte göra själv, utan då måste jag ju få med andra runt det. De verktyg eller de vapen som jag använder då för att få med mig folk på den resan är lite grann likartade som jag hade då med den enskilda patienten. Då, va?
Mm.
Men igen, jag kan inte göra det själv, utan då måste jag bygga på alla andras kompetenser. Va?
Mm.
Om man ska tänka min ledarskapsresa så är ett väldigt stort steg där för mig var när jag insåg att jag behöver ju inte kunna alla bitarna. När jag satt med dig som patient var jag tvungen att kunna bitarna där bakom. Behöver man inte alls kunna som ledare eller som chef, utan det handlar ju just om att ha passionen och visionen och strategiska tänket runt det och sen bygga på vad alla andra kan ha med sig och bidra i det. Mm.
Din första formella chefsroll, var det på AstraZeneca eller var det inom vården innan du...
Jag hade haft chefsroller också inom vården, hade jag. Men min första större chefsroll skulle jag säga var på AstraZeneca.
Mm. Mm.
Om man ska spetsa till det så, jag var nog chef i sjukvården, men jag blev ledare på AstraZeneca.
Mm. Ja, okej. Okay. Vad menar du med det?
Vad menar jag med det? Alltså, varför hiver du mig saker som jag inte sen vet vad jag menar med det? Jo, det var mer en formell roll.
Mm.
Jag satte lön på folk och jag liksom alla scheman och jag strukturerade upp saker och ting.
Mm.
Men det här att utveckla människor, få dem att hoppa högre än de själva trodde var möjligt. Sätta ihop diversifierade team, göra strategier ihop och liksom tillsammans hoppa högre.
Kanske lite mer förvaltande roll inom vården.
Ja, det kan man kanske, så kan man nog säkert beskriva det. Ja. Mm.
Vad gjorde du spontant bra på AstraZeneca från början när du klev in som chef där?
Lyssnade.
Mm.
Mm, det gjorde jag. Jag tror att jag såg att de... Alltså det var ju ett väldigt stort steg, va? Mm. Och det här är ju ändå 15 år sedan och det var ändå mer Så där liksom, ska du gå till industrin? Är det verkligen liksom rätt steg för dig? Du kommer sakna patienterna och du som är en forskande person och du som är klok i grunden. Är det verkligen någonting för dig? Mm. Och så jag tittade på de som hade börjat före mig och de som verkligen tyckte det var roligt och de som sova. Och jag insåg ju ganska snabbt att de som hade tagit till sig komplexiteten och som hade lyssnat och som hade lärt från andra klarade sig mycket bättre och verkade tycka var mycket roligare än de som höll sig fast i sin läkarroll och kunde fortfarande, man kan ju ge medicinska råd kan man ju sitta där och göra, men om man verkligen ska bli en del i detta och kunna driva det framåt, då måste man lyssna
till närmare. Det var en väldigt analytisk approach.
Ja.
Men
jag vet egentligen inte om den var så analytisk liksom, att den var så, utan det var nog mer en känsla, va? Att jag har aldrig någonsin drivits av att göra karriär, va? Utan jag har drivits av att göra roliga saker och att lära mig saker. Och det var också hela skälet till liksom varför jag flyttade till AstraZeneca, för att jag ville helt enkelt lära mig nya saker. Och det är klart att jag tittade på folk runt omkring, vilka verkar tycka att detta är roligast och vad har de använt, hur har de gjort liksom, och så testar man det lite grann.
Mm. När jag träffade dig första gången, jag fick, kanske inte första gången, men under vårt andra möte där så fick jag rätt snabbt känslan för att du är en person som, och du har berört det lite här, och jag kanske har fel, du får säga emot mig nu, men lite att du har väldigt lätt för att i sann forskaranda du tillför X och ser vad som händer, eller tillför Y och ser vad som händer. Både i provrören, men kanske också liksom i ledarskapet och mänskliga relationer. Eller är jag helt fel ute där? Och därmed lär dig snabbt också.
Jag skulle aldrig själv beskriva det så. Jag har ju en väldigt tydlig NF-profil i Myers-Briggs. Alltså, jag har ju en väldigt stark maggruppskänsla. Mm. Och det är klart att den maggruppskänslan bygger på X och Y som är tillfört någonstans ifrån. Va? Mm. Men det är inte så att jag liksom bygger upp saker och ting. Att nej, jag tror inte att jag testar med en sak i taget, utan jag går på en maggruppskänsla. Va? Jag går väldigt mycket på maggruppskänslan.
När du ändå berör den då, din profil, kan du säga något mer om den? För att vi bättre ska förstå dig.
Jag tror att det är två saker som är viktiga i min profil, som var viktiga, det vet jag inte, men det var två saker som har varit viktiga för mig att förstå i min profil för att växa som ledare.
Mm.
Det ena är att jag är introvert och det andra är det tydliga F-et som står för en känsla snarare än att samla på sig fakta. Mm. Och det är ganska ovanligt i min värld. De flesta gör nästan det här du beskrev innan, att man tar byggstenarna och så bygger man på det och så blir det någonting i slutändan. Och det trodde jag att det var länge, att det var så man skulle göra.
Ja.
Tills jag, och det är faktiskt vår högsta chef nu, Pascal Soriot, som har varit där sedan 2013. Han har också ett F.
Mm.
Och han drivs också väldigt mycket av sin maggruppskänsla.
Så ni klickar rätt bra?
Jag klickar där. Och jag har hört honom beskriva detta, att det är okej, va? Mm. Och det är liksom inte någon slags humbug att man går på sin maggruppskänsla, utan det är okej. För det är bara ett annat sätt att hantera information.
Ja.
För mig var det var väldigt skönt. Va? Mm. För i då en forskande miljö där alla andra liksom bygger sin värld nerifrån på detta, så kunde jag liksom, så var det väldigt okej att det är okej liksom, att jag går på min magrumskänsla och sen testar jag naturligtvis saker och blir det inte rätt så ändrar jag mig. Va?
Mm.
Men ändå det kändes väldigt, väldigt skönt att det var på det sättet. Va?
Mm.
Och det andra är den här att vara introvert, och vi pratade lite om det här ibland. Jag tycker inte det är roligt att spela in en podd, och jag tycker inte det är roligt att stå på scen, och jag tycker det är massa saker som jag inte själv egentligen får så mycket energi utav. Va?
Mm.
Men jag har ju lärt mig att använda mig själv som ett verktyg i min roll. Va?
Mm.
Och det är okej att inte tycka att det är okej, och det är okej att tycka att det är lite läskigt. Va? Och det går bra liksom. Man kan göra det.
Mm. När du säger att du är introvert,
mm-hmm.
Ja, när kom du på det?
Ja, det var väl kanske när jag förstod vad det ordet betydde och vad det står för. Ja. Det handlar ju om var man får sin energi.
Mm.
Och jag får inte min energi utav stora sammanhang och massor utav människor. Jag är inte liksom någon cocktailperson. Utan jag får min energi utav naturen, utav några få nära vänner, utav bra böcker eller skriva själv. Den typen utav saker. Sen kan jag ju naturligtvis ge i stora sammanhang. Jag kan spela in podder, jag kan stå på scen och jag kan göra det. Och jag kan naturligtvis njuta av det kort, men det är inte där jag laddar mina batterier.
Mm.
Och den förståelsen att det är okej.
Mm.
Man kan bli en jättebra ledare och man kan bli jättebra när man står på barrikaderna eller på scenen, trots att man har den profilen. Det var också en resa för mig.
Mm.
För jag trodde nog initialt att man kanske måste älska skådespeleriet.
Ah.
Om du förstår vad jag menar.
Ah,
det,
här, absolut.
Det finns ju de som gör det, va?
Mm.
Men det behövs ju inte. Utan det som är riktigt viktigt i ledarskapet, det är ju att vara autentisk, att vara den man är.
Mm.
Och att följa det och använda sig själv som verktyg. Alldeles oavsett vad man är. Och vara nyfiken på vem man själv är.
Mm.
För om du är nyfiken på vem du själv är och lär dig, då blir du nyfiken på folk runt omkring dig också. Så ser du hur du kan få till det riktigt bra.
Du nämnde att skriva. Mm-hmm. Vad skriver du? Och vad ger skrivandet dig?
Att skriva allt möjligt. Det ger mig... Ja, vad ger det mig?
Har du en roman på gång?
Nej, jag tror inte det blir någon roman i slutändan. Men jag skriver om händelser, jag skriver om folk. Jag sitter på tåg, kan se någon där och så kan jag bara plötsligt skriva 3 sidor om den personen. Och så
ja, du diktar upp en story. Ja, okej.
Stoppar ner den någonstans. Nej, men det är samma sak som kanske om man är ute och springer eller om jag tränar. Det är ett sätt att fokusera tanken fullständigt på någonting annat. Va? Så det blir som en yoga för tanken eller någonting, att göra någonting helt annat. Jag tycker det är roligt. Mm.
Ja. Vad tror du finns för missförstånd kring att vara introvert? Och att det här med att vara introvert, det känns också som att det har släppts rätt mycket böcker nyligen. Mm. Det har varit rätt mycket artiklar om det. Alltså, det känns som att, man kanske inte ska säga ett modord, men kan du hålla med mig om att man har pratat väldigt mycket om styrkan med att ha introverta medarbetare det senaste året?
Mm.
Så tillbaks, det var många frågor än, men vad tror du är den största missuppfattningen, om vi börjar där?
Det är förmodligen att man bara är introvert, att man är introvert hela tiden. Nämligen att man alltid sitter på sin kammare och att man är väldigt mycket enstöring.
Mm.
Till skillnad då från, som jag försökte beskriva, det är att det är där jag får min energi, eller det är där man får sin energi.
Mm.
Sen kan man, om man laddar batterierna på det sättet, naturligtvis använda sig själv på olika sätt. Det är ju ingen av oss som bara är på ett sätt, utan man spelar ju alla en massa roller. Man är ju på ett sätt hemma, man är på ett sätt på jobbet och så vidare och så vidare.
Mm.
Och det är förmodligen den största missförståndet, att man tror kanske att man är sån hela tiden. Jag vet inte.
Mm. Du pratar också om att bestämma med maggropskänslan. Ja. Eftersom du, Elisabeth, du känns som du är en person som funderar en hel del. Hur ska man förklara, vad är maggropskänslan då?
Det vet jag. Nej, för mig är det ju att jag känner att något känns rätt. Liksom. Att så här ska vi nog göra, tänker jag. Känns det liksom.
Mm.
Och det jag ju alltid har fått jobba med, det är ju att se till att det inte direkt landar i lösningar.
Mm.
Eftersom att jag väldigt snabbt känner att det här är riktningen och det här är de 5 åtgärder vi ska göra och det här är lösningen i slutändan.
Mm.
Och det var så jag lite mer trodde att man skulle göra i början, och det blir inte alltid lika bra.
Mm.
Utan nu känner jag att jag tappar tråden. Men, ja.
Det är lugnt. Ja. Det är ett svårt ämne också. Svårt ämne. Vad är maggruppskänslan?
Vad är maggruppskänslan? För mig är maggruppskänslan att jag får en känsla för att det är det här vi ska göra, den här riktningen vi ska göra.
Ja.
Det är den här typen av lösning som är bra. Men sen så har jag naturligtvis lärt mig att man måste checka in olika saker där då och testa av olika saker där.
Mm.
Ett litet projekt som jag ska göra själv, då kan jag ju själv checka av de sakerna.
Mm.
Är det många medarbetare så gör vi naturligtvis det tillsammans.
Mm.
Men det jag tror också att det är viktigt är att man i en ledningsgrupp eller när man jobbar tillsammans pratar om den här typen av saker.
Mm.
Därför att andra gör ju annorlunda. Va? De börjar ju med detaljerna och bygger upp helheten.
Men, ja, för det jag tänker spontant är att om du får maggruppskänsla vilket håll man ska springa, och det kan vara helt rätt, men att en maggruppskänsla blir väldigt mycket svårare att kommunicera, alltså mot sin omgivning, kanske.
Ja, då får man ju checka av den tillräckligt mycket så att man har lite fakta. Jag menar, vi är ju en vetenskapligt driven organisation, så jag kan naturligtvis inte hitta på någonting sådär bara, utan då checkar man ju av några av de sakerna och ser liksom, och det, så jobbar jag i allting, att tror faktiskt att det är en av mina riktiga styrkor. Jag är väldigt bra på både the big picture, helhetsbilden, strategier och detaljer. Och jag är väldigt bra på att hoppa däremellan. Mm. Många andra är antingen väldigt mycket uppe i det blå och kan liksom måla fina bilder, va? Eller fastnar i detaljer. Och det är också något jag tittar efter när jag anställer folk och när jag letar efter medarbetare. Kan man både förstå the big picture, helheten, och vikten av detaljerna.
När vi ändå pratar om det då, hur gör man det? Hjälp mig.
Man frågar, man pratar med folk. Man inte ledande, men man ställer frågor. Man håller en konversation runt det så att man testar av liksom, om man kan diskutera strategin, man kan diskutera helhetsbilden, liksom, var är vi på väg och hur funkar detta och vad ska detta leda någonstans. Och sen går man ner i olika detaljer och har en diskussion runt det.
Har du några favoritfrågor som är generiska liksom, som skulle kunna funka som inte har med medicinsk forskning att göra utan mer avslöja någonting?
Det är mer allmänt coachande frågor i så fall, typ hur tänkte du då, kan du berätta lite mer för mig om den och vad tror du det leder till och när tror du vi har tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut runt detta och så att man får en känsla för hur väl de förstår den typen av sammanhang helt enkelt. Ja.
En annan grej jag börjar tänka på när vi pratar om det här att vara introvert, det finns ju en, eller jag ska inte säga att det är en paradox, men det skulle kunna ses som en paradox, för samtidigt så känner jag att du ger väldigt mycket energi. Och när vi, kommer ihåg när vi hade Skype-möte, du satte vad du kallar en podd, någon sorts ägg som du
hoppar. Min blå podd.
Ja, någon futuristisk grej i AstraZenecas källare hoppar du in i. I min fantasi så var det otroligt high-tech där. Och i andra änden satt jag med min laptop och Skype öppnat. Så det var inte så high-tech i min ände. Men det som slog mig där var att du, när vi pratade så var du tyst långa stunder. Kanske lite längre än många andra. Och samtidigt som du gav väldigt genomtänkta svar. Men framförallt, du förde över väldigt mycket energi. Det framgick väldigt mycket att du jobbade med din passion. Och paradoxen så är väl, jag formulerar mig efterhand när jag pratar här, men paradoxen blev ju där att fast du var tyst så gav du energi. Hänger du med på vad jag menar?
Absolut.
Eller? Nu pratar jag ur mitt perspektiv.
Och jag tror att det är sant. Jag tror du har helt rätt i båda de sakerna. Jag tror att de som ser mig och jobbar med mig skulle skriva under på båda de sakerna. De skulle definitivt skriva under på passion. Om du frågar 100 av mina 100 medarbetare så skulle alla säga att ett signum för mig är min passion för det jag gör och det jag drivs utav. Jag tror också att de skulle säga att jag är väldigt autentisk. Och i det ligger liksom att just det här, jag kan inte säga att den introverta sidan är en autentisk sak, men att stå för det och kunna prata om den här typen av saker. Jag är den jag är typ.
Och det är vi väldigt glada för. Eller jag är väldigt glad för det. Och innan vi går vidare, jag tänkte bara höra så här. Om vi hoppar tillbaka bara till liksom när du var ny som ledare här. Och du gjorde väldigt mycket bra saker bra. Men är det jag brukar alltid försöka dra ut något liksom ledarskapsmisstag. Som man har gjort och som man känner som ledde till en insikt. Och som gjorde till att man faktiskt blev en bättre ledare i slutändan.
Självklart, och det är mycket kopplat till det vi har pratat om lite grann förut. Det här att jag trodde att jag måste kunna alla sakerna själv. Och ganska tidigt när jag hade blivit ledare inom AstraZeneca, så jag blev medicinskt ansvarig för ett av våra forskningsprojekt ganska tidigt. Och rätt kort tid efter att jag hade fått det jobbet då, så hände det en massa saker som gjorde att vi var tvungna att verkligen förstå profilen på det här läkemedlet och verkligen tänka till där då. Och det var, om jag tittar tillbaka på nu, så var nog den mest stressfulla perioden från ett ledarskapsperspektiv. Och framförallt var det att jag trodde att jag måste kunna innehållsmässigt liksom alla sakerna inom de här områdena, för att annars skulle det här aldrig bli bra. Och då kom det till en punkt där jag insåg att det går ju inte, det är helt omöjligt, utan jag blev tvungen att lita på folk och försöka para ihop de spelare jag hade med det jobb som måste göras. Och då blir det naturligtvis mycket bättre, men Det var några saker där som...
Uppstod någon frustration från omgivningen?
Ja, jag var frustrerad och folk var frustrerade. Mm. Det är klart att det var så.
Mm.
Därför att jag ville toppstyra och jag ville ha kontroll på alla sakerna där. För det var nog första gången tror jag gick ifrån att faktiskt inte kunna allt inom det vi gjorde till att faktiskt leda genom andra och leverera. Mm. Och det var ett extremt viktigt projekt. Alltså det, så. Och jag var så pass ny som ledare i den rollen.
Mm.
Så var det.
Kom du på dig själv? Eller var det någon som till slut fick dra dig i örat och ta in dig i ett rum och prata allvar med dig?
Nej, det, riktigt så illa var det inte. Nej, men jag är i grunden en väldigt känslig person. Det skulle folk också säga som känner mig väl. Så att jag kände ju naturligtvis av att folk blev irriterade. Jag kände ju av att det inte blev bra. Va? Så då insåg jag att jag måste ju testa något annat. Och så... Och så hann jag ju liksom inte styra alla områdena riktigt lika bra. Och så var det några saker där. Det var det som hände också, att det var några där jag inte hade tid helt enkelt att sätta mig in i alla sakerna. Och så hände det jättebra saker. Inte alls de jag hade tänkt, men de gjorde en massa andra saker som jag inte hade riktigt tänkt. Och så blev det jättebra.
Mm.
Och då tänkte jag, jaha, liksom, så kan man också göra. Det är så.
När du börjar prata om det här så tänker jag på ett av mina favorit TED-talks. Ja. Jag tror att det är TED-talk eller så är det ett annat klipp. Jag kanske blandar ihop, men strunt samma. Om man googlar på Submarine Commander Coaching så kommer man liksom hitta det här. Och det handlar om en amerikansk ubåtsbefälhavare som då hade lärt sig att han kunde allt på sin atombåt ner på reaktornivå, för det förväntades av honom. Och precis innan han tog över en ubåt då för att leda den så bytte han fick en helt annan ubåtstyp. Så att helt plötsligt så bara insåg han att jag kan inte den här ubåtstypen. Det går inte. Så, vad ska man säga, så av en slump så tvingade han att andra skulle ta beslut. Och så märkte han att, vänta nu, det blir mycket bättre om andra tar besluten. Mm. Och jag skulle vilja säga så här, om man vill förstå på djupare plan varför man ska coacha sin omgivning så ska man kolla in det klippet. Riktigt, riktigt bra.
Det ska jag definitivt göra.
Ja, jag kan skicka en länk efteråt.
Det.
Så om man skulle beskriva här, om vi tänker nuläget, du som chef idag, och nu säger jag inte här bara för att jag nämnde X och Y tidigare, men jag brukar uttrycka mig i sådana termer, men jag tänker så här att hur var du som chef i början, om det är Y, och hur är det som chef idag, vad behövde komma på plats däremellan, om vi summerar upp samtalet så här långt, vad skulle du säga då?
Ja, den största skillnaden är nog att jag då från början... Dels var jag mycket naivare och jag var mycket mer osäker. Och jag förstod nog inte egentligen varför någon skulle vilja bli ledd av mig. Så det var någon slags, hur blev det så här liksom? Varför ska jag vara chef? Varför ska jag leda de här? Och en osäkerhet därför att jag trodde att jag måste kunna alla sakerna inom det här området. Så att det var det som liksom rollen lite grann gick ut på.
Ja.
Till en plats där jag är... nu, där jag väldigt gärna vill att alla ska kunna saker mycket, mycket bättre än vad jag kan.
Mm.
Jag vill ju inget hellre än att anställa folk som kan bli min chef en dag. Det vore ju fantastiskt då.
Mm.
Så jag tänker det när jag har en anställningsintervju. Skulle jag kunna rapportera till den här personen? Och om det klickar jag, då
wow.
det är liksom bra grej, va?
Mm.
Så det är en helt annan inställning, va? Så,
verkligen.
Ja. Men jag tittar också då på, jag tittar på vad de kan. Förstås måste jag ha en viss kunskapsmått i detta. Jag tittar väldigt mycket mer på attityd och inställning och potential än vad jag gjorde tidigare.
Mm.
Så jag skulle inte längre anställa någon för en roll, vilket jag kanske gjorde i början, utan jag anställer någon jag tror på mer diffust tillbaka till min magrovskänsla, som har potential att göra en massa olika saker.
Mm.
Och det är den typen av person som jag då vill ha in i min grupp. Och det är likadant sen när jag leder och utvecklar. Så har jag naturligtvis en vision om vad vi ska ta i att kärlforskning inom AstraZeneca. Jag vill ju att vi ska bli världsledande i den. Jag vill ju att vi ska bli de allra bästa i att ta spjutspetsforskning in till praktiska mediciner som kan hjälpa så många människor som möjligt.
Mm.
Men sen exakt hur vi ska göra det, där låter jag mina medarbetare ha massor med idéer och väldigt mycket mer spelrum än vad jag gjorde i början. Och det är jag helt övertygad om att det är det skulle, om frågan om så är det de skulle säga. Att jag kreerar en miljö där det är roligt att vara och där man får testa gränser och där man kan ta risker och där det är okej att det blir fel om man lär sig utav det. Va?
Mm.
Jag har väldigt lite prestige i att folk är duktigare än vad jag är.
Mm.
Och det är också väldigt stor skillnad jämfört med hur det var i början. Jag inte trodde att det var min roll utan jag trodde att jag skulle hantera saker och ting så.
Mm. Mm. så att om jag har en väldigt djup fackkunskap, forskningsbakgrund här, det är inte tillräckligt för att fånga ditt intresse då?
Det kan det vara om du har det inom ett område som jag behöver. Jag behöver spetskompetens också inom ett område. Men vi kan inte ha då 10 sådana som dig om vi beskriver det, va? Utan jag tittar ju på helheten utav min grupp.
Mm.
Och jag skulle också väldigt mycket testa hur du kan kommunicera detta och hur du kan dela med dig av det. Och om du har funderingar på hur din superkompetens inom det här området kan användas i andra områden och så, va?
Mm.
Så jag skulle nog låta dig träffa några av våra andra forskare och se hur ni klickar och lite sådär. Men absolut, man måste ha sin kunskapsbit. Men vi kan inte bara ha den biten, utan vi måste också kunna applicera det på ett bra sätt.
Har du någon annan avgörande insikt? Eller en punkt i din karriär eller en händelse som du tror format dig som ledare?
Något som garanterat har format mig är ju det faktum att jag har jobbat i en mångkulturell värld hela tiden. Jag har ju aldrig haft en svensk chef. Jag har alltid haft personer som har rapporterat till mig som har kommit från många olika kulturer och olika bakgrund. Främst är de naturligtvis individer, men de har också med sig väldigt många olika saker. Mm. Så jag har ju lärt mig väldigt mycket av både olika kulturer, men också hur ledarskap fungerar i de olika kulturerna.
Mm.
Bland annat har jag jobbat ganska länge i USA. Jag kom till USA som ganska grön, ny chef.
Mm.
Vilket var intressant i sig då. Och en ganska spännande sak där var att när jag bara hade varit en ganska kort tid så blev jag befordrad och fick liksom en högre chefsposition. Och då kom de till mig och så sa de, nu ska du ha det här fina kontoret här, hörnkontoret här. Och jag sa, nej, det behövs inte. Jag sitter jättebra när jag är här. För jag tyckte att det funkade väldigt bra när jag var. Och det förstod jag ju väldigt snabbt, att det funkade ju inte. Utan om jag nu skulle ha den här rollen och den här titeln så var det viktigt. Med det här fina rummet och sekreteraren som satt utanför för och så. Så det var väldigt, det var annorlunda jämfört med Sverige. Nu är ju det här 10 år sedan ungefär, så även det är väl lite annorlunda där, men så. Och sen också när jag fick den här högre rollen där så fick jag en extern coach, i amerikansk coach då, executive female coaches something, vilket var jättespännande och fick lära mig då betydelsen utav yttre attribut. Och bland annat så hade jag fortfarande en jättefin läderryggsäck som jag tycker väldigt mycket om, och den sågade hon ju direkt, alltså den fick jag ju inte.
Så det var på den nivån hon gick in och gav feedback?
Den fick jag ju inte gå omkring med liksom, utan den passade inte på den här, va? Och sen är även liksom, alltid har någon kavaj, alltid har någon not so liksom. Sådana saker som jag ju inte skulle tänka på i en svensk miljö. Men som naturligtvis är bra att känna till och veta hur man ska använda. Och sen lyssnar ju den amerikanska ledarskapskulturen är ju mer sån att man lyssnar på sin ledare och sin chef liksom, även innehållsmässigt.
Mm.
Och det gör man inte på samma sätt i Sverige, utan här måste jag ju...
Nu hänger jag inte med. Vad menar du med det?
Om man är chef i USA och jag säger till någon att de ska göra så här, så gör de så.
Mm, okej.
Okay. Ja. Mm. Medan i Sverige så frågar de kanske varför och måste förstå sammanhanget och gör bara som jag har sagt om det är så att de håller med. Så det är svårare att vara en bra chef och bara en bra ledare i Sverige.
Mm. Vi kan ju skratta åt det här med att hon då, din externa USA-coach, gav dig feedback om din läderryggsäck.
Ja.
Har du kvar den ryggsäcken?
Absolut kvar den ryggsäcken.
Har du den, använder du den idag? Eller?
Nej, jag använder inte den så mycket idag, men den finns.
Ja. Men,
men det är inte därför jag inte använder den.
Men återigen, även om vi skrattar åt det då, men kan du ta med dig någonting från det här med det symboliska och ha hörnkontoret då, eller inte ha den här ryggsäcken då, eller ha en kavaj och så vidare. Även om du inte tillämpar det fullt ut idag, men är det någonting som du liksom tar med dig från det, även idag hemma i Göteborg?
Kanske inte så mycket attributen. Ja, kanske lite.
Mm.
Det är klart jag tänker på hur jag klär mig i olika sammanhang, och om jag ska stå på scen så tänker jag på hur jag ser ut. Ja.
Mm.
Och även sådana där saker som...
Jag bara tänkte att man kanske bara ger upp för att folk förväntar sig bara att jag ska göra så här. Så att...
Ja, det är egentligen en ganska spännande tanke. Hur medvetna människor är om hur jag mår eller hur jag tänker eller hur jag ser ut. Vilket egentligen går förbi attributen. Det har jag lärt mig väldigt mycket om. Och det började väl lite grann där. Alltså att jag fick den här känslan för att folk tittar på mig, att de ser mig på ett sätt som jag kanske inte riktigt var medveten om då.
Ja.
Så i tider utav, om det kanske är någon stor strategiförändring på gång eller omorganisation och sånt, va? Då tänker jag ju väldigt aktivt på hur jag ser ut och hur jag beter mig. Va? Och om jag är på dåligt humör när jag kommer till jobbet, så lägger jag det ifrån mig när jag lämnar bilen och ser glad ut när jag går in. Va? Därför att alla vet att jag kanske vet saker som inte andra vet. Så det är mer sådana saker än just kläder och ryggsäcksattribut. Men just betydelsen utav hur jag ser ut och var jag befinner mig.
Vad du utstrålar.
Vad jag utstrålar, det har jag ju lärt mig. Det har jag ju lärt mig mycket mer, och det har jag tagit med mig därifrån. Visst, absolut är det så.
Mm. Har du några speciella principer idag när du tänker på ditt ledarskap?
Det är en kombination utav att ha en passion för det jag gör, som jag pratat om. En vision för var jag vill ta oss, vår grupp, anläggningen i Göteborg.
Mm.
Förståelsen utav miljön och kulturens betydelse för det här.
Mm.
Och sen också någon slags frihet under ansvar. Alltså vi sätter de här ramarna, det här är vad vi är på väg.
Mm.
Och sen får ni spela här inom detta och tänja gränserna och gör mig förvånad, hitta på saker och ting som jag inte hade tänkt. Det blir ingenting som gör mig gladare. Och sen är jag ju lite filter. Jag skyddar ju då verksamheten lite grann för detta. För det ska man ju inte sticka under stol med. Sen är det ett stort företag och det är mycket komplexitet. Och det är många viljor åt olika håll och så.
Mm.
Lite av min roll är också att se till att låta medarbetare få testa gränserna. Få spelrum för det.
Mm.
Och att jag tar en del av stormarna runt det. Och det är en del i ledarskapet också, att om jag ser någon som är riktigt talangfull, och då släpper jag upp dem lite grann och så får de ta lite av den här stormen och så kan de ju komma efter oss. Okej, nu förstår vi lite grann vad det är du hanterar och så. Och det är ju del i att utveckla folk liksom. Det, att ständigt se vad deras gräns går och testa den och ge dem lite mer och tänja lite mer. Va?
Mm.
Man får känna sig jätteduktig och göra ett jättebra jobb och så testa lite till.
Mm. Har du några speciella verktyg du skulle vilja lyfta fram extra i att få det att hända? Vi pratar ju lite om coachande frågor här som du använder vid rekrytering. Men
jag gör det hela tiden.
Mm.
Och jag är nog egentligen inte en person som liksom kör väldigt mycket standardiserade utvecklingssamtal liksom var tredje månad eller en gång om året eller någonting sånt. Utan jag gör ju detta hela tiden. Jag försöker ju att göra det efter ett möte. Liksom. Varför funkar det nu? Varför blir det här bra? Varför blir det inte så? Va?
Mm.
Och när det gäller att utveckla individer, så jobbar jag hela tiden med att hitta planer för, som jag egentligen börjar med, dina drivkrafter. Var är du på väg någonstans? Vad vill du göra någonting? Vad är viktigt för dig här och nu? Hur ser din familjesituation ut? Här och nu? Och hur kan vi hitta saker och ting som är bra för det? Är det ett nytt jobb eller är det någonting inom detta och så?
Mm.
Så att det gäller ju hela tiden liksom att matcha teamet och individerna med de olika arbetsuppgifterna som vi har. Och sist så är jag ju ansvarig för en leverans. Va?
Mm.
Så det är ju det liksom som jag är satt att göra. Mm. Och sen har jag ju alla de här spelarna då som ska göra det på ett bra sätt. Och samtidigt så ska ju de ha jätteroligt och de ska lära sig saker och ting. Och de ska utmanas och de ska ha kul helt enkelt och utvecklas.
Mm. Har du tagit några aktiva steg att bli bättre i ledarskapet? Alltså så här, utöver att reflektera själv och utöver att liksom besätta olika typer av tjänster här.
Den allra första ledarskapsutbildningen, jag har gått massor med ledarskapsutbildningar, men den allra första ledarskapsutbildningen jag gick på när jag fortfarande var i Uppsala. Den heter UGL, Utveckla grupp och ledarskap, som ju egentligen kommer från Försvarsmakten från början. Och för mig var det en fullständigt fascinerande upplevelse. Och jag lärde mig väldigt, väldigt mycket av den. Och man ska inte säga så mycket detaljer för runt den. Det är ju en del av det här konceptet. Men grundprincipen är att man är 12 individer då som inte känner varandra tidigare. Va? Och som tillbringar en vecka tillsammans. Och jag lärde mig betydelsen utav feedback, alltså återkoppling på ett sätt som jag inte hade gjort tidigare. Väldigt tydlig, direkt återkoppling i situationen.
Ja.
Man fick till exempel tala om vem man tyckte bäst om i gruppen och vem man tyckte sämst om i gruppen och varför. Det var ju jätteläskigt när man aldrig hade gjort det tidigare och sätta ord på det. Och det andra var förståelsen utav personlighetstyper. Man blir grupperad som olika typer utav djur beroende på vilken typ av person man är. Och sen så fick man olika uppgifter att lösa, så satt man ihop de här. Om man bara var lejon i gruppen så blev det ju, gick det ju inte bra. Men om man hade olika typer utav personlighetstyper i gruppen, så gick det väldigt mycket bättre och väldigt mycket snabbare att hitta en lösning.
Ja.
Och den sista saken som jag lärde mig, det var hur jag på gott och ont kan få med mig folk med min passion.
Ja.
Så det var något exempel där jag fick folk att gå fullständigt fel och in i väggen. Bara drivet utav att jag trodde någonting och ville någonting. Va?
Ja.
Och det där är någonting som jag har haft med mig sen efteråt. Att jag måste tänka efter så att jag inte springer iväg fullständigt i fel håll. Drivet utav min passion. Jag lärde mig det.
Ja.
Det där.
Men återigen, det är ju också så här spännande när vi pratar om det här med det introverta.
Ja.
Förmågan att dra med sig folk då med passionen. Ja. Återigen, det kanske inte är det man förknippar med det introverta. En paradox, men liksom, ja.
Kanske därför den blir ännu mer stark när den väl kommer ut.
Ja,
eller
ja.
Det kan vara så, inte vet jag.
Nej, och jag har ju pratat om, alltså, jag känner ju av din passion, jag känner ju av din glöd.
Ja.
Och den inspirerar mig också.
Mm.
Du använde ordet fascinerande. Att utbildningen var fascinerande. Vad var det som du fattade där som du inte hade fattat innan?
Alltså det är jättelänge sedan jag gick den, och ändå sitter den kvar på ett sätt som inte någonting annat jag har varit med om.
Mm.
Det är fortfarande väldigt svårt att sätta ord på precis vad det var som var fascinerande. Jag tror att det här med feedback, med återkoppling och att inte göra det personligt.
Mm.
Utan om du säger så eller om du gör så.
Mm.
Det här ser jag, det här upplever jag. Det här händer i gruppen. Och att få testa det i en miljö så. Det hade jag aldrig gjort förut. Och det gjorde ett väldigt stort intryck på mig. Mm. Och att de andra där i rummet gav ganska tuff feedback på vissa saker. Mm. Och
du provade X eller du provade Y?
Ja, typ. Men saker och ting som jag kanske inte hade tänkt på, va? Som de poängterade. Och som naturligtvis kunde kännas jättejobbigt.
Ja. Vad lärde du om dig själv?
Dels lärde jag mig med detta. Att jag med passionen kan gå fullständigt fel.
Ja.
Lärde mig nog kanske att jag tycker om att bli omtyckt. Att jag ville att folk skulle gilla mig.
Ja.
Och det funkar ju inte alltid i en ledarskapsroll. Utan man måste ju kunna fatta beslut som inte alltid är omtyckta. Eller alla gillar inte en heller. Ja. Så där måste man hitta en balans till det och en väg till det. Så. Och betydelsen utav diversifierade grupper. Värdet utav att ha folk med sig som är annorlunda än vad man är själv.
Mm.
Jag letar ju aktivt efter folk som inte tänker som jag.
Mm.
Det har jag gjort sedan dess.
Otroligt moget av dig. Och väldigt framgångsrikt, tror jag.
Tack.
Mm. Och är det någon coach som har gjort extra avtryck på dig?
Det var egentligen inte någon formell mentor eller coach. Jag växte upp i en situation när jag trodde jag kunde göra precis allting. Jag hade en pappa som trodde väldigt mycket på mig.
Mm.
Och jag var liksom, började läsa medicin och hade inställningen att det här fixar jag. Jag kan allting. Mm. Också den här känslan att det inte är någon skillnad mellan killar och tjejer. Utan det blir samma här liksom. Och så kom jag ut på praktiken då som läkarstudent. Och då var det ganska uppenbart, va, att det var skillnad mellan manliga kandidater och kvinnliga kandidater. Så sköterskorna på avdelningen till exempel, de supporterade ju killarna då, medan de kvinnliga kandidaterna fick göra mer utav sjuksköterskejobbet och vad heter det, biträdesjobbet och så. Så det var första gången nästan jag tänkte på den här könsskillnaden i detta. Så började jag titta på det här då, vad kunde finnas för förebilder och vilka har löst det här på ett bra sätt. Och de
flesta... Men nu är vi tillbaka i den där analytiska approachen.
Det kanske, det kanske inte.
Jag tror inte alla tänker på det sättet. Jag blir jätteglad.
Okay.
Jag skulle vilja vara mer som dig. Men...
Okay. Men i alla fall så gjorde jag det. Och då kom jag till den tråkiga insikten att många av de kvinnliga läkarna var ju halvmän. Va?
Ja.
De hade väldigt mycket anpassat sig efter en manlig ledarskapsstil. Liksom.
Mm.
Det var att avbryta och det var att peka med hela handen. Och ett sätt att vara som inte jag var uppvuxen med och som inte liksom riktigt klickade med mina värderingar. Så jag gillade inte det helt enkelt. Ja. Va? Och sen kom jag då till lungkliniken på Huddinge och gick som kandidat där. Och där var det då en överläkare. Fullständigt helt fantastisk. Och hon var inte dugg lik mig på något sätt. Alltså, men hon kom in på avdelning med högklackade skor och klädd in i en rosa klänning. Och spred liksom glädje och värme på den här avdelningen. Ja. Och det som stannade hos mig, va, det var just det här att hon var sig själv. Va. Det var första gången jag tror att jag riktigt stötte på betydelsen av autentiskt ledarskap. Va. Ja. Så jag kände att hon är hon och det funkar. Och hon använder sig själv som verktyg. Och det vill jag göra. Jag kände att jag vill inte bli som Kristina Bringel, utan jag vill bli det bästa Elisabeth Björk som jag någonsin kan bli. Va? Ja. Och det fick jag utav henne och det tog jag med mig därifrån.
Har du sagt det till henne?
Nej, Kristina Bringel, om du lyssnar på detta. Ja. Så när jag aldrig träffat henne efteråt. Utan jag gick 3 veckor på den avdelningen 1984 eller någonting. Och det var, så var det. Mm. Ja.
Du nämnde ju tidigare kulturens betydelse för det du vill skapa. Så vad är kultur för dig? Och varför är det viktigt att nämna i samma sammanhang som vi sitter här och pratar ledarskap?
Kultur för mig är nog det som sitter i väggarna. Mm. Det som man liksom känner av när man kommer in på en avdelning, när man kommer in på ett rum, när man kommer in i en anläggning. Va? Det kan vara rädsla för att göra fel, det kan vara rädsla för sin chef, det kan vara rädsla för att få sparken eller någonting sånt. Mm. Men det kan också vara en passion för det man gör, det kan vara nyfikenhet, det kan vara en vilja till samarbete. Det är egentligen de grundläggande värderingarna som genomsyrar ett företag, en familj, ett arbetsplats. Det är kultur för mig. Och om man ska göra någonting så extremt komplext som att utveckla ett läkemedel, det är ju någonting som tar många, många år och nästan alla projekt misslyckas ju. Mm. Och det är en kombination av forskning i världsledande forskning, forskningens framkant. Mm. Och sen så applicera det på att bli ett läkemedel. Det räcker inte med världsledande forskning. Det räcker inte med att veta hur man utvecklar läkemedel. Utan man måste få ihop de här två sakerna. Och man måste göra det på ständigt nya sätt och smartare än någon har gjort det förut. Och då måste, det kan man inte, jag kan inte skriva en kokbok på det. Eller jag kan inte tala om för folk hur man ska göra det. Utan det enda jag kan göra är att kreera en miljö där de som kan få till det här trivs så bra och kan tänka de här tankarna som de inte själva visste att de hade. Mm. Eller komma på de här idéerna som de inte visste att de hade. Eller göra de här försöken eller så. Va? Mm. Och det gäller ju även som samarbetspartner. Nästan allting vi gör vi i samarbete med externa forskare. Och de ska ju vilja jobba med oss. Det finns ju andra de kan vilja jobba med. Mm. Och då är igen det här med miljön och kulturen, värderingarna, extremt viktigt. Mm.
Det är mycket möjligt att jag har missuppfattat någonting. Då får du säga emot. Ja,
det kommer jag göra.
Ja, jag får nämna för mig att vi nämnde ju Losec då, som jag fick ta där när jag satt där med näsonden och skrev på min uppsats. Men
det här säger lite om gammal du, om det verkligen var Losec. Nej, säger något om hur gammal du var.
Nej, det såldes väl in till mig som att det här var ju inte när man utvecklade Losec, utan snarare du får ta Losec för det är ett vältestat preparat. Vi är ju inte, det var inte Losec man tittade på specifikt, utan man tittade mer på min ämnesomsättning. Eller jag vågar inte säga. Mm. Det handlade inte om Losec, det råkade bara vara preparatet jag åt. Men det har ju varit en enorm succé, fast för Seneca. Ja. Sen tycker jag mig både har läst och hört att innovationsarbetet stagnerade lite i eftersvallningarna av Losec. Kan du säga någonting om det?
Nej, men det, absolut. Du har helt rätt i det. Och det gällde nog inte bara oss som företag, utan det gällde ganska många av de här stora företagen. Att det var en period där det var svårt att få fram nya läkemedel. Mm. Och vi var i en situation för 5 eller 6 år sedan, och det var samtidigt ungefär då som vår nya vd Pascal Soriot kom. Mm. Och han hade en väldigt tydlig vision med vad han ville göra med företaget, och det var att vi skulle sätta vetenskap i centrum. Mm. Och att det var vetenskap skulle driva allting vi gör. Och väldigt, väldigt tydligt mantra runt det. Mm. Och det är inte det att det inte det hade varit grunden tidigare heller, men det var väldigt, väldigt tydligt. Och för oss som är forskare, som är läkare och vetenskapspersoner inom företaget, så var ju detta väldigt, väldigt trevligt. Och dessutom då behovet utav en miljö där det är okej att göra fel, att det är okej att ta risker, att man lär sig och så. Och det har ju lett till att vi har som företag gått. Det plus att vi faktiskt bestämde oss för att fokusera på de här tre områdena som jag nämnde tidigare. Hjärt-kärlområdet, andningsvägarnas sjukdomar och cancersjukdomar. Det har ju lett till att vi har gått från att en väldigt svag forskningsportfölj till att nu ha en av industrins absolut bästa. Med väldigt många, väldigt nya och spännande
saker. Men så vad hände då? Liksom? Vad är det som har kommit till? Mer konkret i arbets...
Ja, alltså det låter extremt banalt att jag hör det, men det är alltså de två sakerna. Det ena är en väldigt tydlig passion, vision från ledningen och hela vägen ner. Mm. Att vi drivs utav science, vi drivs utav vetenskap. Det är grunden för allt vi gör. Mm. Och vi ska utveckla läkemedel för patienter som är baserat på vetenskap helt enkelt. Va? Alla som jobbar på AstraZeneca, om de väcker dem mitt i natten så skulle alla kunna säga detta. Va? Och vi testar det om och om igen. Folk vet att detta är grunden i det vi gör. Va? Mm. Det är den ena biten. Och den andra biten är det här med risktagande. Att det är okej att testa och göra fel. Vad vi lär oss utav det. Och vi prövar igen. Och skulle jag nämna en tredje så är det samarbetsklimatet. Och att vi måste inte fixa allting internt. Utan vi samarbetar väldigt mycket mer med externa partner än vad vi har gjort tidigare. Mm. För att få till de här sakerna. Så att det låter ju rätt så banalt. Men det är det. Och...
Folk satt kanske höll på informationen då mer tidigare, eller? Eller satsade på safe kort?
Jag tror att folk var mer rädda. Folk trodde inte på oss som för... Även folk som arbetade på AstraZeneca kanske för 10 år sedan trodde inte lika mycket på företagets framtid och på att vi faktiskt kunde det vi har gjort. Mm. Och så kom den här ledaren som trodde att vi kunde och fick oss allihopa på något sätt att tro att vi kan. Mm. Och så visade vi att vi kan. Det fanns en massa där som bubblade upp och som var möjligt att ta hand om helt enkelt. Och jag kommer ihåg när han kom. Jag hade läst någonting någonstans att det tar 7 år att ändra en kultur. Någonting sånt, jag kommer inte ihåg. Men det var i alla fall någon väldigt lång tidslinje för hur lång tid det tar att ändra en kultur i ett företag. Och jag tror att det tog typ 15 månader eller någonting sånt, så kändes det som ett helt annat ställe.
Fantastiskt.
Ja, och det är det här väggarna.
Det känns som att det borde gå att skriva en bok om.
Ja, det borde gå att skriva en bok om det. Ja. Det borde gå att skriva. Det är naturligtvis att det
kanske
nya...
Kanske det du skriver.
Ja, det blir jag skriva. Det blir mer en skönlitterär och mer liksom mina tågresenärer och kanske en deckare. Men nej, det blir inte en bok om detta, det blir det inte. Men det är faktiskt fascinerande och har fått mig väldigt mycket att tro på just miljöns och kulturens betydelse. Och det vi har gjort i anläggningen, har du varit i Göteborg?
Nej.
Nej. Och du måste komma och hälsa på.
Ja, gärna.
Ja. För det vi har gjort också med miljön, det är ju att vi har öppnat upp, vi har tagit bort alla kontor och gjort en annan typ av öppen planlösning som kallas för aktivitetsbaserat. Mm. Med massor av olika spännande miljöer. Ja. Så ska du sitta på ett ställe och jobba, så sitter du där. Ska du ha olika typer av gruppmöten, så hittar du det. Och så. Ja.
Vad är din favoritmiljö då?
Jag har ju min blå podd i källaren. Min favorit är att aktivt tänka efter vad jag ska göra. Ja. Så har jag något där jag absolut måste sitta stilla och tänka och skriva, då sätter jag mig på en hörn undan någonstans. Ja. Ska man få nya data som vi verkligen måste förstå, då ska de rätta personerna vara där och då ska vi vara kanske på ett våningsplan och titta på det. Om jag bara ska läsa lite e-mail eller något sådär lite lättare, då sätter jag mig i vårt coffee lab. För att folk ska se mig och för att folk som kanske vill prata med mig kan göra det. Då visar jag och signalerar jag till folk att här är jag, kom fram och prata. Så på måndag när jag kommer tillbaka från semestern, då kommer jag sitta i Coffee Lab och jobba så att folk ser att jag är där och kan komma fram och säga hej och så. Ja. Men just det, att aktivt bestämma, vad ska jag använda min dag för? Mm. Det har miljön gjort och det har också gjort att Även de som brukade bara gå och sätta sig i sitt rum.
Mm.
De träffar folk som de inte visste fanns och lär känna varandra. Och det inleder konversationer som inte brukade hända och sova. Och vi har gjort likadant i labben, så vi brytit upp där. Så att alla som jobbade med samma sak var i en hörn. Och nu måste man gå och vara på andra ställen och springa på folk helt enkelt som man inte visste fanns. Jag tror enormt mycket på det.
Mm. Och jag måste nämna Losec en gång till.
En tredje gång.
Och nu är det också så här, något jag då kanske har fått för mig, men jag tycker jag har hört enligt myten då att Losec var något som dömdes bort flera gånger. Men att någon fortsatte jobba på principerna då, liksom, eller trodde på det här preparatet och fortsatte göra tester mer eller mindre i smyg.
Ja.
Var det så? Stämmer det?
Jag vet inte, men jag har naturligtvis också hört den myten.
Ja. Så kan det ju vara ibland.
Så kan det absolut vara ibland. Mm. Och lite så civil olydnad eller testa lite och testa gränserna. Det ligger ju i det här konceptet liksom, att det här är ramen, men det är inte så att vi detaljstyr allting som görs. Så självklart så ska det göras saker och ting och prövas grejer som man inte har styrt hela vägen ner. För om jag visste precis exakt vad som skulle göras, då behövdes ju inte en forskande verksamhet som typ den vi har. Det är ju det som är grunden i det.
Mm.
Utan, nej.
Det finns en annan väldigt intressant artikel som heter, jag tror att den heter Why Experts React Creativity, som är väldigt välskriven. Och man kan hitta den på tidningen The Atlantic om man går in där.
Ha.
Och den artikeln är hämtad utifrån din värld. Den handlar om hur forskningspengar för medicinsk forskning fördelas i USA. Och problemet är att man hittar väldigt tydliga spår att ju mer fackkunskap man har på ett område, desto mindre troligt är att man ger pengar till innovativa idéer som skjuter på problemet från ett annat håll. Och det kanske är så enkelt som att då de här experterna ser att nej, men det där kommer misslyckas. Och att det är därför man då håller igen pengakranen. Men finns det någonting i det resonemanget? Alltså att ju mer expert man är, desto mer stänger man öronen. Eller finns det en fara för det? Jag kanske ska uttrycka mig på det sättet.
Ja, alltså det kanske kan vara så. Anledningen till att jag har blivit tyst nu är nog att det är inte riktigt min grej att klassificera folk in i, eller någon in i experter, eller ja, så liksom att experter gör på det sättet eller reagerar på det sättet. Men det här med innovation är ju spännande. Va? Alltså, jag tror ju någonstans att man kan, eller jag vet att man kan strukturera innovation. Och det gäller att hitta balansgången mellan ostrukturerad kreativitet och leda framåt i något. Va?
Mm.
Och kanske det du refererar till, det är experter, om man är rädd om sina anslag eller om man liksom har låst sig fast vid att någonting ska vara på ett visst sätt, om man blir hotad av disruption eller så, då kan det säkerligen vara på det sättet.
Mm.
Och utmaningen i våran värld, i min värld som jag ser den just nu, det är liksom hur får man till det här på ett bra sätt? Hur får man till disruptive, vad det nu heter på svenska? Liksom,
det är okej att säga disruptive. Ja.
Något som sen ändå leder till någon slags struktur och framåtskridande mot det som vi vill göra i ändan. Och det som är spännande där just nu, va, det är ju det som händer med digitaliseringen och med att man med big data och det man teknikbaserat nu kommer att kunna göra och hur vi kan använda oss av det för att slå sönder och tänka annorlunda i våran ganska styrda process.
Mm.
Det är ju det nästa som kommer hända i vårt område och det är ju jättespännande.
Mm.
Om jag då på något litet sätt ska försöka koppla det till ledarskap och det vi har pratat om tidigare, va, så blir det ytterligare en vinkel på detta, att man ska vara vetenskapligt duktig. Man ska se hur man kan få in det i att utveckla läkemedel. Och så ska man också då kunna göra det i en ständig föränderlig värld, va? Där nya saker hela tiden kommer på och där digitaliseringen och tekniken gör att vi kan göra saker. Det är bara fantasin liksom som sätter begränsningarna för vad man kan göra här. Va?
Mm.
Och att leda i en sån miljö är ju naturligtvis väldigt annorlunda jämfört med att leda i den miljön där Där det är mindre komplext än så. Mm. Mm.
Har ni några speciella innovationsinitiativ? Patrik från Husqvarna, han pratade om deras shotgun days. Aha. Som de har en gång per år. Eller kanske oftare än så, men där man fick jobba med sina egna, liksom lite egna projekt. Aha. Grejer som man trodde på att... Jag kan inte riktigt formulera det jag håller på med. Nej. Men jag känner att det här är väldigt viktigt. Det här vill jag lägga arbetstid på och kolla lite på. Ja. Gör ni en initiativ av den formen? Eller?
Inte precis. Vi har diskuterat att göra liknande saker. Men vi har aldrig landat i att göra någonting precis på det sättet. Mm. Men vi har ett stort antal innovationsprojekt som pågår. Och vi har specifikt avsatta pengar för innovationsprojekt. Mm. Vilket innebär att projekt som har högre risk och mindre sannolikhet att lyckas. Mm. Och som jag kanske inte skulle ta på mig i min vanliga budget. Där jag då måste leverera vissa saker. Mm. Gör. Därför att det är okej. Alltså risktoleransen är ännu högre här. Och de måste inte lyckas i just det här projektet. Men de kan leda till något lärande som vi kan ha nytta av på längre sikt. Och det kan vara större projekt, men det kan också vara små delar i kliniska prövningar eller någonting sånt. Så vi jobbar ganska aktivt med just den biten.
Mm. Vi pratade ju om rekrytering tidigare. Och då tänker jag så här, hur ser du på unga talanger, en ny generations forskare som kommer in? Vad bidrar de med?
Det är otroligt spännande för att de har ju ofta mer utav... De har mera bråttom. Det är fort och det är mer disruptive i tänkandet, många utav dem. Mm. Vilket är spännande. Därför att det i kombination med de som kanske har varit med länge kan ju bli väldigt spännande. Det kan hända väldigt roliga och väldigt kreativa saker där. Det är naturligtvis en utmaning att skapa en miljö som funkar bra även där. Men jag skulle säga att mycket av de sakerna som vi har pratat om här idag med vetenskapen, med att försöka göra saker och ting på nya sätt, liksom att testa gränserna och våga ta risker, ändå ligger ganska bra i tiden med det som nästa generation vill ha. Ja. Utmaningen är nog det som är storbolaget, som är liksom komplexiteten och där... Mm. Jag ibland då försöker skydda min grupp från detta just för att kunna få lite av den här universitetskänslan, den här biotech-känslan i de små enheterna som jag är helt övertygad om att den nya generationen är ute efter.
Mm. Varför kommer det mer naturligt för dem? Det vi har pratat om.
Det vet jag inte riktigt, men spontant skulle jag säga att det är någonting runt... Det är något runt risktagande, och det här är egentligen en ganska spännande tanke också när man tänker Sverige kontra andra länder. I Sverige har vi ju en grundtrygghet som inte finns på så många andra ställen. Jag måste inte spara pengar till mina barns universitetsutbildning och mina föräldrar kommer få det bra på ålderns höst utan att jag behöver betala för det. Och så är det ju inte i många andra länder. Ja. Det innebär att jag kan ju personligen ta en risk med min karriär
på ett
sätt som man inte kan på andra sätt. Ja. Och nästa generation här, de har det. Och de har också det faktum att de är ytterligare en generation iväg från kriget och ifrån, så att säga, fattigdom. Va? Mm. Mina föräldrar hade till exempel väldigt lite pengar. Och jag var liksom uppvuxen med det, att man måste kunna försörja sig. Man måste ha en extra årslön på banken och så fall någonting händer. Mm. Nästa generation, de behöver ingenting av de sakerna. Va? Och då kan man ta mer personliga risker. Mm. Och då kan man bli mer entreprenörsaktiva och driva, liksom, pusha gränserna lite grann. Ja. Och det, istället för att det måste vara en safe harbor, en säker hamn, liksom, anställningen. Och utmaningen för oss, det blir då, eller för mig som ledare, det blir ju hur ska jag kunna attrahera de här till ett sådant företag som vårt. Mm. Så att de inte väljer bara att gå till olika startups och biotechs och så. Som naturligtvis också är kul. Mm. Men den miljön gånger 10 kan ju vi erbjuda hos oss, därför att det finns ju massor av biotech-liknande projekt innanför våra väggar. Mm. Men om man kan få till det där på rätt sätt. Va? Mm. Och där har vi ju då som land en jättebra förutsättning att få till någonting riktigt, riktigt bra med den här kombinationen då utav att ha den grundtryggheten, ha en innovationsagenda och en innovationsmindset. Nu känner jag att jag inte riktigt hittar de svenska orden längre, men vi har ju, det finns ju lite uppfinnarjocke i oss som folk. Va? Vi har ju väldigt länge varit duktiga på att driva fram bra saker. Va?
Vi har ju behövt
göra det. Va? Ja, ja. Och det kommer vi kunna fortsätta. Ja, nej, så är det.
Mm. Återigen, så jäkla bra samtal. Jag är så glad att du har varit här. Men vi måste liksom börja stänga ner det här nu. Och då tänkte jag höra med dig. Vad, kan vi summera ihop? Det är många gånger jag sagt ordet summera här, känner jag. Men om du skulle ge nu tre råd till ditt eget yngre jag. Eller slash en ung ledare generellt som lyssnar på det här. Hur skulle de tre råden låta då?
Den första biten som jag skulle säga till mig själv eller en yngre chef, det är ju otroligt viktigt. Var dig själv och tro på dig själv. Du är jättebra som du är och bygg på det. Det är liksom ingen magi detta att vara en ledare, utan det handlar om att förstå sig själv, använda sig själv som verktyg.
Mm. Bygga på sina styrkor.
Bygga på sina styrkor. Och det andra är, var nyfiken på dig själv. Lär dig förstå dina egna drivkrafter, vem du är, var du vill komma. Och gör sen samma sak med folk runt omkring dig. Mm. Lyssna, lär dig, förstå och se hur du kan använda dina spelare på det absolut bästa sättet.
Mm.
Och den tredje biten är, vilket blir en liten klyscha i det här sammanhanget, men det är väl din chef med omsorg. Mm. Det är otroligt viktigt att du är en bra chef, att du är en bra ledare och att du har utvecklat dina personer. Men det är lika viktigt att du ser till att ha en bra chef som kan utveckla dig och så att du kan bli den bästa chef som du kan bli, den bästa ledare som du kan bli.
Och där träffar du ju huvudbudskapet för hela podden, att välja sin chef.
Ja, det är ju så. Och att ta ansvar för sin egen utveckling, för det ligger ju i det, att inte bli ett offer, va? Utan att själv ta aktivt ansvar för sin egen utveckling, sin egen ledarskapsutveckling.
Mm.
Alla kan bli sin bästa ledare på något sätt.
Mm. Och om du blickar framåt där, vad kan du lova din personal här nu om ditt framtida ledarskap?
Jag ska fortsätta att driva det vi gör i vetenskapens tecken och se till att vi vetenskapligt ligger i framkant och att vi kan ta den vetenskapliga framkant och göra fantastiska läkemedel för patienter som verkligen behöver dem.
Ja.
Och det andra jag ska fortsätta göra, det är att se till att jag kommer aldrig bli nöjd. Jag kommer att fortsätta att pusha gränserna. Både inom vetenskapen, hur vi gör läkemedel, men även teknologi, även samarbeten, även miljön. Allt det vi gör tillsammans kommer jag fortsätta pusha gränserna. Och det gäller även mig själv. Så jag kommer att pusha mina egna gränser. Att höra mig i en podd är någonting ni aldrig har gjort förut. Så jag kommer att börja använda teknologi som ni vet att jag fullständigt avskyr och använda andra former att inspirera och kommunicera än vad jag har gjort tidigare. Och det jag kommer sluta göra, det är att försöka hitta era lösningar, för ni har era lösningar själva mycket bättre än vad jag har. Så det kommer ni inte se mig göra framöver.
Jag måste bara inflika att för någon som vill hitta nya sätt att nå fram till sin personal, Elisabeth, så har du gjort en synligen stark inledning genom att vara med här i podden.
Tack.
Och för unga talanger som sitter och lyssnar på det här, då, som är verksamma inom din bransch, vad skulle du vilja säga till dem?
Om ni är nyfikna på det som vi står för och det vi gör, om ni tycker att det låter spännande detta med kopplingen utav vetenskap i framkanten, innovation, verkligen göra skillnad för patienter, att göra saker och ting man inte har gjort förut, att göra det på ständigt nya sätt, ge sig ut i det osäkra. Tveka inte att kontakta mig, så ska jag berätta mer om det, om vad vi kan erbjuda.
Och det här med att välja sin chef, jag tycker du, Elisabeth, verkar vara en väldigt bra chef att tack. Välja. Återigen, tack för att du kom, tack. Elisabeth.
Nu kan jag få en sak jag måste säga. Jag måste säga här. Jag har en fråga jag alltid ställer i samband med intervjuer.
Ja.
Vilket är din favoritgata i Monopol?
Få höra.
Det finns naturligtvis inget. Det finns inget rätt eller fel. Utan, först vill jag se om folk gör som du nu börjar skratta.
Ja.
Eller om de blir alldeles tysta.
Ja.
Eller om de går igång.
Vad säger du att jag börjar skratta då? Vad säger det om mig?
Att du blir lite nervös här och blir lite förvånad över det. Och det är ju en del av min test. Liksom. Hur hanterar du det då? Va?
Ja. Tankeställare för mig själv. Och avslutningsvis vill jag bara trycka på den ovärdeliga hjälp vi fått av Emil Drugge, vår härliga långhåriga ljudtekniker. Har du en podd på gång så är han the go-to guy. Glöm nu inte att gå in på vår hemsida mittledarskappodden.se. Där kan du signa upp på vårt best of-avsnitt eller hitta pågående rekryteringar och intron till alla kommande avsnitt.
Naturligtvis hittar du också vår podd där poddar finns. Ett stort tack till mina grymma deltagare för att ni låter mig göra det här. För mig blir den här podden en ursäkt för att få prata ledarskap med de allra bästa.